Jag tycker vi står upp när vi läser dagens evangelietext som är hämtad från Lukas fjärde kapitel. Lukas 4, vers 16-23. Jesus kom till Nasaret där han hade växt upp. Och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, till han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge det förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa: Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Alla prisade honom och häpnade över det ljuvliga ord som utgick ur hans mun. Och de frågade: Är det inte Josefs son? Då sa han till dem: Snart kommer ni med talesättet läkare, bota dig själv. Och säger: Allt som vi har hört att du har gjort i Kafarnaum, gör det här i din hemstad också. Varsågod och sitt. Sällan hade väl Nasarets synagoga varit så packad med folk. Ryktet om Jesus Josefsson, som hade växt upp just där och som under 30 år levt som en enkel snickare i ett av stans kvarter, det hade spritt sig som en löpeld. Och Jesus hade ju redan hunnit med en turné i provinsen Galileen. Han hade hunnit bota sjuka. Han hade förvandlat vatten till vin i Kana. Och han hade undervisat i flera andra synagogor. Och överallt så lovprisade man honom. Och nu var han här. Den här snickarsonen som plötsligt hade blivit så berömd. Och detta var så att säga deras första adventsgudstjänst med Jesus på besök i sin hemstad. Och det står han gick till synagogan som han brukade. Det var hans vana att gå på gudstjänst varenda sabbat. Och där mötte han många andra som hade samma goda vanor, plus alla de som kommit just den här dagen för att det var deras första advent. Och de kände att det här skulle nog bli en annorlunda gudstjänst. Vad hade då Jesus att säga i den här första adventsgudstjänsten i Nasaret? Och vad vill han säga till dig och mig idag? Ska vi se här. Ja, det där lät ju inte särskilt harmoniskt, eller hur? Vi tar om det. Det lät lite bättre, va? Alltså, om Gittan hade slagit an ett falskt ackord när de skulle sjunga här, då tror jag att det hade blivit rätt så kaotiskt här framme. Eller vad tror ni? Säkert. Det skulle nog inte bli någon skönsång sen. Utan ska det bli en skönsång så behövs det ett fullödigt och vackert ackord. Man skulle kunna säga att predikan där i Nasaret den här dagen, den slår an ackordet. Och inte bara för den gudstjänsten, inte bara för hela Jesu verksamhet som inleddes där. Utan det som pågår fortfarande ända tills Jesus kommer tillbaka. Det är ett fantastiskt ackord som vi hör. Det är en slags vision, ett uppdrag. Det handlar inte bara om Jesus, utan det handlar om alla andra som vill följa honom, om församlingen idag, om allt det som Jesus kom att göra. Det handlar om nådens år. Om nådens år. Och det är det som predikan idag handlar om. Jesus tar inte sitt uppdrag i luften, utan det finns tydligt och klart beskrivet 700 år tidigare hos profeten Jesaja. Vad är då nådens år? Jo, säger Jesus, det är fyra saker som egentligen alla pekar åt ett och samma håll. Det första han säger är att nådens år, det handlar om ett glädjebud till de fattiga. Nådens år i Gamla testamentet hade sin utgångspunkt i jubelåret som kom vart 50:e år. Det var ett år då alla slavar skulle friges, all egendom som av en eller annan orsak hade berövats någon skulle lämnas tillbaka. Allt som var förlorat skulle återställas. Precis det här var vad Jesus kom för att göra. Han vill komma för att vi ska få upprättelse igen, för att vi ska få tillbaka den här gemenskapen med far i himlen, en varm relation. Och det var för det som han betalade priset en gång på korset. Han vill komma för att allt det som skiljer oss från Gud och som berövat oss det som vi egentligen äger skulle ges tillbaka till oss igen. Det är ett glädjebud, står det, för de fattiga. Och då kan man undra, vad menas med de fattiga? Är det bara jordens fattiga då som kan ta emot det här? I så fall är du och jag rätt så uteslutna. För att jämfört med världen i övrigt så tror jag att varenda en som sitter här, vi tillhör faktiskt de rika på jorden. Om vi jämför med världen i övrigt. Okej, det är ingen tvekan om att de fattiga har lättare för att ta emot det här glädjebudet än de rika. Och det har vi många exempel på. Både på Jesu tid och idag också. Vad är det evangeliet liksom går framåt väldigt, väldigt snabbt? Jo, bland de fattiga på jorden. De tar emot det. Och i tusentals idag kommer människor till tro. I Afrika, i Asien, i Sydamerika. Men ordet för fattig här, det är någonting annat. Ordet ptokos betyder bokstavligen den som inte har någonting. Och Jesaja säger i ett annat kapitel i Jesaja 66 och 2. Den ödmjuke och förkrossade tar jag mig an. Kanske är det så att den som är rik lätt blir självtillräcklig. Om du jämför farisén och publikanen som vi har på bilden som kom till templet. Farisén liksom som stod där och sa: tack gode Gud att jag inte är som alla andra. Tack för att jag inte är som den där publikanen där nere. Och så räknar han upp alla sina meriter. Medan publikanen, han bara böjde sig ner och sa: Gud, förbarma dig över mig. Han var fattig i anden. Eller om vi tittar på församlingen i Laodikea som Johannes skriver till i Uppenbarelseboken. Och vad säger Jesus till församlingen? Du säger du är rik, men du är faktiskt oerhört fattig. Där fanns en självtillräcklighet som hindrade dem att ta emot det som Gud ville ge. Och jag tror där liksom är själva knuten. Gud möter oss när vi inser att jag räcker inte till. Gud möter dig när du kommer med ett hungrigt och ödmjukt hjärta. Då är himlen öppen för dig. Och det är därför som Jesus säger: saliga är de som är fattiga i anden. Fattiga här inuti som inser: Gud, jag behöver dig. Jag klarar mig inte själv. Där någonstans får nåden insteg. Där landar Guds nåd i ett fattigt hjärta. Och därför är budskapet till dig och mig i den här första advent. Finns det en jordmån, en landningsplats för Guds nåd i ditt hjärta idag? Har du och jag insett hur fattiga vi faktiskt är i oss själva så att vi tar emot det här erbjudandet? Så fortsätter Jesus, han säger att jag har också kommit för att ge befrielse för de fångna. Vilket underbart budskap. Och här handlar det inte igen om att i första hand befria människor från ett fysiskt fängelse. Jag tror att Johannes döparen var väldigt besviken ett tag på Jesus. Han fängslades av den här grymme kung Herodes. Han satt i fängelse. Och jag tror att han väntade sig att Jesus som Messias skulle komma och liksom kasta omkull Herodes välde, öppna fängelset och släppa ut honom. Och det skedde inte just så. Nej, Jesus talar om ett annat slags fångenskap som han kom för att befria. Ordet befria här i grundtexten, afesis, kan också betyda förlåta. Och jag tror att det här, om vi kopplar ihop de två orden, så inser vi att det finns så mycket som vi behöver befrias ifrån. Så mycket som man kan sitta fast i, eller hur? Tänk på alla dåliga vanor som kan binda en människa. Just i fredags så skickade Dagen med ett julnummer. Det berättar Felicia Ferreira som är ny publisher på Dagen om sin barndoms jular. Jag vet inte om du läste det. Hon berättade om en pappa med vackra bruna ögon som i vanliga fall var en härlig och god pappa. Men när alkoholen så att säga blev för mycket för honom, då förvandlades han till någonting helt annat. Och Felicia berättade hur hon och hennes kompisar darrade av rädsla på julafton för att pappa skulle komma hem full. Alltså något av det mest uppmuntrande som jag vet är att höra en före detta alkoholist berätta om hur de har blivit befriade. Därför är det så härligt att höra LP-bröderna, eller hur? Människor som har blivit befriade från alkoholens slaveri. Men det finns mycket annat som du och jag kan bli bundna i. Vi kan bli bundna och förgiftade av hat. Av besvikelse. Av bitter avundsjuka på någon. Av habegär. Man kan också vara bunden av oförsonlighet. En ovilja att förlåta någon annan. Det finns så mycket som kan binda dig och mig. Jesus, han var en mästare på att befria. Jag tänker på Zacchaeus, som befriades från sitt penningbegär och blev en frikostig person efteråt när han hade mött Jesus. Jag tänker på kvinnan vid Sykarsbrunnen som befriades från ett sexuellt snedvridet liv där hon hade gett sig åt så många älskare och skänkt sin kropp åt man efter man och blev fri och glad när hon hade mött Jesus vid Sykarsbrunnen. Jag tänker på Thomas som blev befriad från sitt tvivel när han hade fått möta Jesus. Eller jag tänker på Petrus som befriades från sin avundsjuka mot den andra lärjungen Johannes. Och som blev nöjd vart Jesus än skulle leda honom. Jag vet inte hur du har det idag. Kanske du sitter fast i någonting som binder dig. Kanske du är fången i något. Nådens år kommer med befrielse till dig. Med förlåtelse till dig om du tar emot. Och det här kan få starta en kedjereaktion. Där du får vara med att föra den här befrielsen vidare till så många andra i din omgivning. Så fortsätter Jesus att tala om att jag har också kommit för att ge syn för de blinda. Och det finns några underbara berättelser i Bibeln om när Jesus botar de som är blinda. Ja, till och med de som är födda blinda så att de får sin syn igen. Och det är härligt att läsa de här berättelserna. Men det var inte i första hand det här som Jesaja syftade på, eller Jesus syftade på. Utan i första hand var det det som Jesus säger själv i Johannes 8 och 12. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Har du tänkt på hur ofta du och jag vill göra det som är rätt, men så blir det ändå så fel? Man kan vara uppriktig och ändå är man på fel väg. Man är förblindad. Paulus var det. Han var helt uppriktig när han förföljde de kristna. I sin iver att stoppa och fängsla de som följde Jesus. Ändå var han på fel väg. Och när Paulus ögon öppnas där på Damaskusvägen och han ser sitt liv för första gången i Guds ljus, då blir han först fysiskt blind. Men sen blir det början på ett spännande äventyr där Paulus ögon öppnas både bokstavligt och bildligt. Och han får vara med och sprida ljuset utöver hela den då kända världen. Att följa Jesus, det innebär inte bara att komma till kyrkan, att sjunga med i sångerna eller att ta på sig någon slags kristen kostym under en helg. Utan det handlar om ett dagligt liv i efterföljelse, om lydnad på alla områden av livet, också där du och jag är blinda. Att få upp våra ögon för vad Jesus vill med ditt och mitt vardagsliv. Precis som Jesus säger i Johannes 8 och 32. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Han har kommit för att öppna de blindas ögon. Och så säger Jesus, så har jag också kommit för att ge frihet. Frihet för de förtryckta. Och här handlar det inte bara om vanlig fångenskap utan här handlar det om människor som är så nedtyngda, så krossade av smärtor, av orättvisor, av förtryck, av sjukdom så att de inte kan bli fria på något sätt av sig själva. Det verkar inte finnas någon befrielse för dem. En del människor kan bli så totalt överväldigade av en sjukdom eller av ett sexuellt utnyttjande i en relation, av någon annan form av lidande, så att de kan absolut inte ta sig loss ifrån det. Ibland kan det till och med finnas demoniska inslag i det här. Vi läser ju i evangelierna om många sådana fall, eller hur? Där Jesus befriade människor som var fast i demonisk fångenskap. Och de fick uppleva en fullständig frihet genom Jesus. Det kan också handla om hat som kan bli fullständigt förtryckande, och vi kan göra den här listan jättelång. Det underbara är att det finns inga bojor för tjocka och för kraftiga som inte Jesus kan bryta. Vet du att ordet för frihet här, frihet för de förtryckta, det betyder bokstavligt att bryta i bitar. Att bryta i bitar. Att krossa och skingra alla de här bojorna som binder. Vad som än trycker ner dig kan Jesus lyfta av. Vilka bojor som än binder dig, de kan han bryta sönder. Jag påminns igen om Elise Lindqvist, ängen på Malmskillnadsgatan, som upplevde ett helt liv i ett fruktansvärt förtryck. Och ett sexuellt utnyttjande som pågick ända tills hon blev 58-59 år, då hon får möta Jesus och upplever hur de här bojorna fullständigt bryts sönder och hon blir fri. Och idag står hon på Malmskillnadsgatan och får genom sitt liv och sina ord få predika nådens år för alla dessa sex slavar som går där på gatan. Jag skulle vilja sluta där Jesus slutar i texten från Jesaja. Så säger han: och förkunna ett nådens år från Herren. Och så står det: sen la han ihop boken eller bokhullen och lämnade tillbaka den till tjänaren. Vet du, jag tror att alla i Nasarets synagoga blev helt förbluffade. De hade hört den här texten förut. Varför trodde de blev förbluffade? Nu ska vi se här. Nu ska jag ställa en fråga till er. Varför tror ni de blev så förvånade när Jesus la ihop boken just där? Är det någon som kan ana det? Nej, det var ingen som, kanske är någon som vet, men ingen som vågar säga. Jo, därför att texten i Jesaja slutar inte där. Det är mitt i en vers. Och det fortsätter: och en hämndens dag från vår Gud. Jag tror de blir helt förbluffade och undrande över varför slutar han där? Varför läser han inte texten till slut? Hämndens dag från vår Gud. Ja, hämnd över alla andra. Alla hedningar och alla de andra som är våra fiender. Jesus slutar med nådens år från Herren. Vet du, jag tror att Jesus visste vad han gjorde. Med Jesus så inleds nådens år, jubelåret. Nu är tiden då det glada budskapet predikas för alla fattiga som inser sin fattigdom och hungrigt vill komma och ta emot nåd. Nu är tiden då alla fångna kan få befrielse och då alla blinda kan få sin syn. Nu är tiden då alla förtryckta kan få sina bojor söndersmulade av honom som dog på korset för att lösa oss från allt som binder. Nu är tiden. Idag är det nådens år. Det kommer också en dom, en hämndens dag som vi berörde förra söndagen, om du minns det. Då Gud ska ta itu med all ondska, allt förtryck, allt som vill förstöra och ta itu med det slutgiltigt. Men nu är nådens tid. Idag är Jesus här som räddaren, som frälsaren, som den store befriaren. Så kom, ta emot den nåd som han erbjuder dig idag. Vi ber. Jesus, tack för att idag, nu är det nådens år. Tack för att nådens år har varit ända från den dag du kom hit ner till jorden, och den pågår fortfarande, detta nådens år, ända tills du kommer tillbaka igen. Tack för att idag räcker du oss varenda en nåd. Nåd till befrielse. Nåd till att få bli Guds barn. Nåd till att bli befriad från alla vanor som binder oss. Nåd till att bli löst från allt det som förtrycker oss. Nåd som öppnar våra ögon så att vi ser. Tack att den nåden erbjuder du idag till varenda en som vill ta emot. I Jesu namn. Amen.